Jag vet inte om du tittar ibland på Allt för Sverige. Är det någon som brukar göra det? Jag tycker det är rätt kul. Det är ju sådana som många generationer tidigare, då deras förfäder utvandrade från Sverige till USA. Och nu är deras barnbarn, barnbarns barn eller barnbarns barnbarn tillbaka i det här landet. För att lära känna det land som deras förfäder kommit ifrån. Därför att för deras förfäder så fanns det ett bättre land, trodde de. Det var ju därför de utvandrade. Flyktingar, kan man kalla dem? Nej, kanske. En del var det i alla fall. Som flydde trosförföljelse. Men de flesta var ju sådana som ville ha det bättre. Och tänkte, där blir det ett bättre land. Idag har vi flyktingar som kommer till vårt land. Och som tänker, här är det ett bättre land. Aktuellt just nu är ju våra bulgariska vänner, de här bulgariska tiggarna. Som väldigt många människor har engagerat sig för. Och ni såg här också att de kommer nu en tid framöver, några veckor framöver, bo på Fridhäll. I väntan på att vi ska kunna hjälpa dem att komma hem igen. Jag minns kommentaren från några indiska vänner som var på besök här i Sverige. Och när de hade varit här ett tag så sa de till mig så här. Det här är så nära himmelen man kan komma. Och jag tänkte, ja. Kanske på ett sätt, men de har ju inte lärt känna baksidan än av vårt land. Därför att det finns ju en baksida. Ofta hinner ju den här verkligheten i kapp, eller hur? Och vi upptäcker, ja men det kanske inte är riktigt så. Ändå finns den här längtan efter ett bättre land. Den är ju väldigt djup i människan. Det var en som hette John Milton som på 1600-talet skrev i poetisk form det berömda eposet Paradise Lost, det förlorade paradiset. Och som skildrar då hur människan på grund av syndafallet förlorade den underbara värld som Gud hade berättat för henne. Men så finns liksom längtan alltid kvar där. Drömmen om paradiset lever. Problemet är ju att många försöker komma dit på egen hand. Och skapa ett paradis på jorden. Det har man gjort många gånger men misslyckats. Och hade vi kunnat det. Hade människan kunnat det. Då borde vi ha nått allra längst idag. Eller hur? Med all vår kunskap. Med all vår teknologi. Men det räcker för att kasta en blick på nyheterna. En enda kväll för att se hur det ligger till. Vi har krig. Vi har naturkatastrofer. Terror. Globala epidemier. Förtryck. Trafficking, girighet, ond båd död. Det kom ju till oss nyligen genom det här mordet i Norra Hammar som chockade oss. Det var ju så nära. Och ändå, mitt i allt det här så finns det ju en, ska vi se här, en påminnelse om det liv som Gud har ämnat. Det finns liksom små glimtar av paradiset kvar, eller hur? I turistbroschyrerna eller när vi åker till en vacker strand så hinner vi se det. Vi ska tillsammans läsa en text som talar om just ett bättre land. Och texten kommer här. Vill du läsa med så får du göra det. Från Hebreerbrevet kapitel 11, en av den här söndagens texter. Och vi börjar då med vers 13. Du får gärna följa med. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit utlovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad för dem. Ett bättre land. Ett land som vi som sagt ibland kan få vissa glimtar av mitt i allt elände, eller hur? Vi lever i de här kontrasterna ständigt mellan allt elände och kanske den där bedårande utsikten på en fjälltopp, den där underbara sandstranden, den där prunkande sommarängen, det där oförstörda korallrevet. Och så föds den här längtan, eller hur? Längtan till det här paradiset som har gått förlorat. Och Bibeln är ju tydlig, alltså det finns ett bättre land. Nya himlar och en ny jord talar Bibeln om väldigt tydligt. Inte minst i Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Jag såg en ny himmel, jag såg en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Det finns ett bättre land. Och jag har i tidigare predikningar betonat hur konkret Bibeln ändå är när den ska beskriva det här himmelska landet. Det är inte något svävande långt, långt där borta ute i rymden, utan på något vis är det en slags fusion, om du förstår det ordet, mellan himmel och jord. Alltså Bibeln beskriver himmelen som kommer ner på en ny jord. Och där finns en stad. En stad med en stor och hög mur, symbolen för trygghet. En stad som är upplyst av Guds härlighet. Med byggsten av guld och ädelstenar. En stad som är genomfluten av den här floden. Med livets vatten som liksom startar från Guds tron och som har livets träd på bägge sidor. Allt det här är naturligtvis symbolspråk. Men jag tror att Johannes beskriver någonting väldigt viktigt här. Att det här paradiset som fanns här på jorden, som vi miste när vi vände Gud ryggen, och det som vi ständigt försöker skapa genom egen kraft, det paradiset ska komma tillbaka. Allt det som har förstörts av synden ska återlösas eller återvinnas. Precis som vi hörde i de här i inledningsorden. Alltså, Gud ska befria skapelsen ur sitt slaveri. Gud, den store återvinnaren. Han har inte bara återvinnit dig och mig den dagen vi kommer till tro på honom. Det är verkligen värt ett halleluja. Men det Jesus gjorde på korset sträcker sig ännu mycket längre än till dig och mig. Dit hör hela skapelsen som ska bli ny, säger Bibeln. Dit hör till och med stadens upprättelse. Och när du och jag tänker på städer idag så är det oftast kanske inte så väldigt positiva tankar. Ja, en del städer är väl härliga. Jönköping är väl okej. Jag tänker på storstäderna. Så fulla av slum. Så fulla av elände. Bombay som jag har besökt flera gånger. 20 miljoner människor. Och där mer än hälften bor i slum. Alltså, oftast staden idag, det är en blandning. Naturligtvis finns det gott, men det finns så mycket ondska också. Tänk när staden upprättas helt och fullt. När den här nya staden kommer ner på jorden, som Bibeln säger, det blir fullkomlig harmoni, fullkomlig frid och ett underbart rikt kulturliv. Det kommer också finnas. Det står att allt vad härligt finns på jorden ska föras dit in. Ingen miljöförstöring. Bara härlig harmoni. Naturen finns där också i harmoni med staden. Och där, på den nya platsen, har Gud ämnat att du och jag ska bo. I evighet. Kunga, säger han, och regera med honom i evighetens evighet. i en ny skapelse. Vi kan inte riktigt fatta, du och jag, vad innebär det här. Men vi vet att en dag ska vi få utveckla vår fulla potential när vi kommer in i den här bättre världen. Vi ska göra nya upptäckter och vi ska kunna utveckla allt det Gud har lagt ner i oss. Hör du, det är det här vi längtar till, eller hur? Det är det här vi längtar till, det är det här vi väntar på. Och det kommer en dag, säger Bibeln, där det här blir verklighet. Men vägen dit kan vara tuff. Nu kommer du undra här, vad i all sin dag venar jag med den här bilden? Bara håll det ett tag, du kommer få förklaringen. Vägen dit kan vara tuff. I Hebreerbrevet 11 så har vi den här berättelsen om troshjältarna som faktiskt fick genomleva väldigt, väldigt svåra saker. Abraham som levde som främling dog från plats till plats. Och ständigt prövades hans tro. Ibland var han nära att ge upp. Josef nämns lite senare. Han fick en ännu tuffare resa. Först, så att säga, utkastad av sina bröder, såld till slav. Sen en andra gång när han lyckades komma upp sig lite i Potifars hus och igen kastad i fängelse genom ett missförstånd och genom en felaktig anklagelse. Och så igen bortglömd i fängelset när han hade hjälpt en medmänniska där. Alltså, han kunde ha blivit så bitter. Det var en så svår resa han fick göra. Det var ingen enkel väg. Moses, står det, han valde hellre att bli behandlad illa tillsammans med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning i Egyptens palats. Han räknade Kristi smärlek som en större rikedom än alla Egyptens skatter. Han hade sin blick riktad på lönen, står det i vers 25 och 26 i Hebreerbrevet 11. Och så står det om alla andra. Det står om de som fick utstå hån och gisselslag och bojor och fängelse. Och en del andra som blev stenade, misshandlade och dödade. Så det är ingen lätt väg som Bibeln utlovar. Och apostlarna var tydliga att det är genom ständiga prövningar som ni måste gå in i Guds rike. Och hör du, ser vi ut över världen idag? Vad ser vi? Ja, men flertalet av våra trossyskon faktiskt upplever just det här. I Mellanöstern är ett lidande som aldrig har varit förut. Av alla dessa miljoner som fanns i Irak så finns det inte många kristna kvar idag. I Nordkorea så är det livsfarligt att ens ha en bibel. Om man blir ertappad med en bibel så kan man åka i fängelse och till och med dödas. Det är inte lätt att vara gideonit i Nordkorea. Inte i Somalien heller. Det är samma sak där. Hittar de någon med en bibel så kan det vara livsfarligt. På något förundligt sätt har vi besparats detta här uppe i Norden. Jag vet inte varför. Men jag tror också att med det här följer ett stort ansvar. Att bland annat som gideoniterna får vara med och dela med oss av allt det goda som vi har fått. Att be för våra trossyskon som har det så tufft. Att dela med oss av vårt överflöd. Sen kan ju vägen dit bli tuff även för dig och mig, eller hur? Lidande, svårigheter, sjukdom. Och ibland frågar du och jag oss också varför. Kanske vi ibland borde fråga varför inte i en värld där det är så mycket konsekvenser av synden. Varför skulle jag bli besparad? Och nu ska du få en förklaring till den här vågskålen. Därför att så här skriver Paulus i Romarbrevet 8 om allt det vi går igenom. Han säger så här: jag hävdar, säger han, att den här tidens lidanden, sätter du dem i ena vågskålen, så säger han, de väger väldigt lätt i förhållande till allt det fantastiska som ska komma. Det väger väldigt lätt. Hör du det? Alltså, det vi går igenom här väger väldigt lätt i förhållande till det som ska komma. Och så fortsätter han, vi vet. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Anden kommer oss till hjälp i vår svaghet. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Jag vet inte hur du känner dig som är här idag. Kanske du känner dig tilltufsad på ett eller annat sätt. Det kan vara omständighet i livet, det kan vara sjukdom. Det kan vara människor som gjort det illa, det kan vara någonting annat. Och då är bibelordet här, anden vill komma din svaghet till hjälp. Han vill öppna dina ögon att se att det här väger ändå lätt mot det som ska komma. Och i allt detta, även om det är tufft just nu, det är det. Så vill han ge dig sin nåd och sin kraft och sin kärlek. Ibland, tack och lov, griper ju Gud in och ger oss en försmak av allt det som ska komma. Genom att konkret gripa in och hela oss från sjukdom och annat. Men det är trots allt inte det vanliga. Vi ska tacka Gud varje gång det sker. Men det är inte det vanliga. Jag tror att Gud också får äran genom att vanliga människor mitt i allt det svåra låter Guds nåd stråla genom dem. Att de har sina ögon riktade på hoppet och att liksom i allt detta så utstrålar de en tillförsikt och ett hopp som ingenting kan rå på. Därför att de har sina ögon riktade på målet. Och här kommer vi till det sista jag vill säga idag. Tron som nyckeln. Därför att det är det som vi läste här i Hebreerbrevet 11, eller hur? I tro står det i Hebreerbrevet 11. Och det står väldigt, väldigt många gånger. Det är nyckeln till att hålla ut, säger Hebreerbrevets författare. 29 gånger nämns tro i det här kapitlet. Vad är det då? Vad är tro? Jo, han ger en väldigt tydlig definition i vers 1. Tron är grunden för det som vi hoppas. En övertygelse om det man inte ser. Ibland anklagas vi kristna för en blind tro. En tro utan någon grund. Ett språng ut i mörkret. Men är det så? Det är det verkligen inte. Utan, lyssna igen. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Varifrån kommer det här då? Jo, både han som har skrivit till Hebreerbrevet och alla andra nytestamentliga författare är samstämmiga. Allt det här grundar sig på Jesu död och Jesu uppståndelse. Att han har smakat döden i mitt ställe. Att han har besegrat döden. Att han har vunnit en avgörande seger. Och så står det, i det här hoppet har vi ett fast själens ankare. En annan bild som jag älskar. Alltså hur den stormar, hur svårt den blir, så vet jag. Det finns liksom ett ankare där. Och det grundar sig och det är liksom fast förankrat i Jesu död och uppståndelse. Han har besegrat all ondska. Därför vet jag hur tufft det än blir. Så kan jag lita på honom. Tron är nyckel. Det är ingen egen prestation. Utan det är en relation. En förtröstan på vad han har gjort. Så när du växer i närhet till Jesus. När du kommer nära honom. Då kommer tron växa också. Utan att du behöver prestera någonting. Också när det kan verka mörkt och hopplöst. Därför att tron bygger inte på känslor. Skulle vi säga så här, känslor är som en bonus. Det är som grädde på moset. Eller som krydda på maten. De kommer ibland och det är underbart. Men om känslorna får styra, då blir det verkligen berg- och dalbana i livet. Utan vad Bibeln säger oss, det är att ha sin blick fäst på vad Jesus har gjort, vem han är, där han sitter på Guds högra sida. Då kan vi hålla ut. Hur tufft det än blir på vägen hem. Och det är min hälsning till dig idag. Jag skulle vilja att vi som avslutning på den här predikan står upp och tillsammans sjunger nummer 259. Ni behöver inte resa er än. Saliga visshet. Den här sången, den skrevs av Fanny Crosby. Fanny Crosby var en blind sångförfattare. Hon fick en ögoninflammation när hon var bara 6 veckor gammal. Och på grund av en felaktig behandling så blev hon blind för resten av livet. Men hon blev aldrig bitter. Fanny levde fullt ut här och nu. Och hela tiden hade hon liksom sin inre blick fäst på det här målet. Hon skrev drygt 8000 sånger och dikter under sitt liv. Det är inte så dåligt, eller hur? Fanny gifte sig när hon var 38 år, men hennes enda barn dog i tidig ålder. Ännu ett slag. Hon visste vad ett tufft liv innebar. Men ändå så andas den här sången, liksom alla andra sånger hon har skrivit, trons visshet. En visshet som också gav henne en glädje att orka. Så när vi sjunger här med Fanny Crosby sång, han är min glädje, han är min sång. Det är ingen ytlig glädje, det är ingen ytlig känsla, utan det är någonting som är grundat djupt på det här hoppet, vissheten. Det finns en som bär mig över alla djup. Över allt det svåra och hem till ett bättre land. Jag ska bara tacka Gud innan vi sjunger den här sången tillsammans. Tack Herre för att det finns ett bättre land. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Mitt i allt det som kan verka tufft och svårt. Och allt detta är du garant för. Du som genom din död och uppståndelse har besegrat det onda. Och tack för att genom det så kan vi också besegra också det mörkaste mörker. Inte i egen kraft, utan bara genom att lita på dig och lägga vårt liv i din hand. Vi tackar dig Jesus för att vi också kan ha den här saliga vissheten. Amen.